Temat på första advent är ett nådens år. Och i kyrkoåret i den evangelieboken som Svenska kyrkan tillhandahåller, men som vi ofta använder i frikyrkan också, så är det så här att det finns normalt sett tre texter. En för första årgången, en för andra och en för tredje årgången. Men just på första advent så hänvisar man till Zakaria-texten, den gammaltestamentliga texten, varje årgång, och till Matteus evangelium intåget i Jerusalem som evangelietext varje årgång. Men då årgång 2 som det är nu och årgång 3 så finns det en alternativ predikotext. Och jag stannade inför den här alternativa predikotexten från Johannes 18 kapitel. Och det är då inte intåget i Jerusalem utan det som händer några dagar senare när Jesus står inför Pilatus. Och texten är hämtad från Johannes 18, vers 36 och 37. Och Pilatus håller på att förhöra Jesus. Jesus svarade, mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa, du är alltså kung. Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Väldigt ofta i Bibeln när andliga verkligheter ska förklaras så används det bilder. Jesus talar om sig som den gode herden och kallar oss för får. Men han tänker sig inte att vi ska gå bräkande genom livet för det, utan det är något annat. Det är omsorgen herden har om fåren som han vill beskriva. Och när det handlar om himlen så är det hav av kristall och det är guld och det är vackert, det är fint, det är pärlor och allt möjligt. Och ett överflöd. Och så är det bilder och ibland beskrivs det som bröllopsfest för att vi ska förstå. Och samtidigt så är det bilder av någonting. Och utan bilderna skulle vi inte begripa någonting. Med bildernas hjälp så kan vi ana vad det handlar om. Och när Jesus talar om att hans rike är inte av den här världen, så får vi ändå bilder av ett rike, men vi förstår att det är någonting annorlunda än de jordiska rikena. Om mitt rike hade varit av den här världen så skulle mina tjänare ha kämpat så jag inte blev utlämnad. Det var det Petrus försökte i Getsemane. Han hade heller inte fattat riktigt trots att han hade gått med Jesus i 3 år. Och så drog han ett svärd och högg av översteprästens tjänare i ena örat. Och det kan man ju säga, det är ju precision i svärdshugget onekligen när man tar örat och inget annat. Men lika fullt så var det inte så det skulle gå till. Och så säger Jesus, stick tillbaka svärdet i skidan. Och så helar Jesus tjänarens öra. Och så blir det tydligt att Guds rike är något annat än riken här på jorden. I Filipperbrevet 2:4-8. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på ett kors. Det är inte så kungar i världen beter sig. Att de ödmjukar sig och blir tjänare. Att de tjänar ända till döden om det behövs. Och så uppmanar han sina efterföljare att tjäna varandra. Guds rike är något annat än ett rike med makt och rikedom. Kungahus har nog i alla tider intresserat. Ibland för att de har spridit skräck Och ibland är det makten och rikedomen som har intresserat. Och så har vi en lång rad tidningar i Sverige som inte skulle ha överlevt om det inte fanns ett kungahus att skriva om. Och så hör vi om kungar och kungligheter på många håll i världen. Och är det inte kungar så är det presidenter och andra som har makt. Och så är det alltid intressant att höra vad de där topparna gör och vad de ägnar sig åt. Och också deras privatliv blir ibland intressant. Hur beter de sig? Och så vill man veta. Och all rikedom som omger dem. Och så säger Paulus till Timoteus att vi ska be för kungar och alla som har makt. Det finns alltid risk med makt att den blir korrumperad. Att makten missbrukas. Och så ska vi här på jorden be för dem som har makt för att samhällen ska fungera. Men i Guds rike är det annorlunda. I andra Mosebok 19, då är vi vid Sina i berg och Gud uppenbarar sig för Mose och för folket där. Andra Mosebok 19 och från vers 5 så säger Gud: om ni nu hör min röst och håller mitt förbund ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Det skulle vara ett alldeles speciellt rike, ett rike av präster, ett heligt folk. Ett folk som levde i Guds närhet och hade Gud till kung. Och så lovade Gud att på de villkoren skulle han vara med dem. Och samtidigt har vi människor väldigt svårt för att leva i den här världen men leva på ett annat sätt. Och så kan vi läsa när vi kommer fram på Samuels tid hur folket vill ha en kung. Samuels söner, de hade inte skött sig lika bra som Samuel. Samuel hade verkligen varit en god ledare för folket, men hans söner var inte likadana. Och så säger folket till Samuel: ge oss en kung. En som kan råda över oss och leda oss. Och så varnar Samuel dem och talar om för dem i första Samuelsboken 8. Och jag ska inte läsa hela det kapitlet, men de får varningar vad som kommer hända om de väljer en kung över sig. Och sen säger Gud till Samuel: lyssna till folket i allt det säger till dig. Det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat som kung över dem. Israels folk ville inte ha Gud som kung. De ville ha en mänsklig kung. De ville vara som de andra folken. Gud hade lovat dem att de skulle vara ett folk, ett heligt folk. Men de ville vara som de andra folken. Och så är det alltid en frestelse för dig och mig att vara som alla andra, att inte sticka ut. Men kallelsen till varje Jesu lärjunge är att verkligen vara en lärjunge, att vara ett heligt folk. Gud visste att folket så småningom skulle vilja ha en kung. Och därför, när han ger lagen genom Mose, så redan i femte Mosebok, alltså flera hundra år före Samuel, så talar han om hur de ska bete sig när de ska begära en kung. Femte Mosebok kapitel 17 och från vers 14. När du kommer in i det land som Herren din Gud ger dig och tar dig besittning och bor där, och du säger: jag vill sätta en kung över mig som alla andra folk omkring mig, så ska du sätta till kung över dig den som Herren din Gud utväljer. En av dina bröder ska du sätta till kung över dig. Du får inte sätta en främling över dig, en som inte är din broder. Men han får inte skaffa sig många hästar och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa många hästar. För Herren har sagt till er: ni ska aldrig mer vända tillbaka denna väg. Han får inte heller skaffa sig många hustrur för att hans hjärta inte ska avfalla, och han ska inte skaffa sig mycket silver och guld. Det var varningar. Kungen skulle också ha en avskrift av Mose lag så han skulle veta hur han skulle leva. Och så kan vi ändå konstatera att redan Salomo, den tredje kungen i Israel, Saul först, David sen och sen Salomo, bröt mot flera av de här reglerna. Han skaffade sig många hästar. Och hästar, det var inte travhästar, det var inte galopphästar. Hästen var ett stridsdjur. Lastdjur och dragdjur, det var åsna eller oxen. Men hästen var ett stridsdjur. Och så säger Gud, ni ska inte skaffa många hästar, för han lovade att beskydda sitt folk. Det behövdes inte många hästar om de bara höll sig till Gud. Och så skulle han inte skaffa så många hustrur. Och Salomo hade ett tusental eller drygt det, så här hustrur, gemåler och ett stort harem. Och inte en massa guld och rikedom. Och Salomo bröt där också. Han följde inte vad Gud hade sagt. Och Salomos son Rehabeam, han fortsatte på samma väg. Att inte göra som Gud hade sagt, utan bryta mot det. Och så står det i andra krönerboken kapitel 12. När nu Rehabeams kungamakt var säkrad, hans ställning var stark, övergav han Herrens lag och med honom hela Israel. Och då kommer den egyptiske kungen farao Shishak. Och från vers 5 i kapitel 12. När profeten Shemaja kom till Rehabeam och Judas furstar som hade samlats i Jerusalem inför hotet från Shishak och sa till dem, så säger Herren, ni har övergett mig och därför ska jag överge er och lämna er i Shishaks våld. Då ödmjukade sig Israels furstar och kungen och sa, Herren är rättfärdig. När Herren såg att det ödmjukade sig kom Herrens ord till Shemaja. Eftersom det ödmjukade sig ska jag inte utplåna dem utan snart skänka dem räddning. Jag ska inte utgjuta min vrede över Jerusalem genom Shishak. Men det ska bli hans tjänare för att det ska förstå skillnaden mellan att tjäna mig och tjäna främmande kungariken. Gud talar om för dem att det är skillnad om ni tjänar mig eller tjänar andra kungariken. Och så visade Gud, han ville fostra sitt folk. Ni ska hålla er till mig, då fungerar det. Om ni vänder mig i ryggen så får ni ta konsekvenserna av det. Och så är det väldigt tydligt att Guds rike är annorlunda. Och samtidigt så har du och jag en kallelse att leva här på jorden. Och det kan ibland bli konflikter mellan det jordiska och mellan Guds rikes lagar. Men vi har samtidigt också fått lite vägvisning hur vi ska leva. När de försökte sätta åt Jesus så berättas det från Lukas 20 kapitel och från vers 20. Det höll Jesus under uppsikt och skickade ut några spioner som skulle låtsas vara ärliga för att få fast honom för något som han sa. Så att de kunde utlämna honom åt ståthållarens makt och myndighet. De frågade honom, mästare, vi vet att du talar och undervisar rätt och inte tar parti för någon utan lär ut sanningen om Guds väg. Är det tillåtet för oss att betala skatt till kejsaren eller inte? Men han genomskådade deras list och sa till dem, visa mig en denar. Vems bild och inskrift har den? Det svarade kejsarens. Då sa han till dem, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Det lyckades inte få fast honom för något som han sa inför folket utan teg, förundrade över hans svar. Så länge du och jag lever här på jorden så ska vi ge kejsaren vad kejsaren tillhör. Vi ska göra rätt för oss här på jorden. När Jesus en annan gång, eller det var Petrus som blev tillfrågad, betalar inte din mästare tempelskatt? Så säger Jesus sen när Petrus träffar Jesus så förekommer Jesus honom och säger, du, vilka är det som kejsaren kräver skatt av eller kungar kräver skatt av? Är det av sina söner eller är det av andra? Och Petrus säger, ja det är av andra. Alltså behöver sönerna inte betala skatt, säger han. Så Jesus skulle som Guds son inte behöva betala skatt till templet. Men han säger samtidigt, för att vi inte ska vara någon, inte få kritik, inte vara någon på fall, så blir Petrus iväg skickad ner och fiska, och så får han höra: första fisken du får upp, där finns det ett mynt. Ta det och betala skatt för dig och mig. Jesus var noga med att göra rätt när han gick här på jorden, också inför världsliga myndigheter. Men han var samtidigt väldigt tydlig med att han inte lät sig korrumperas. Och så ska du och jag göra vad vi kan för att göra rätt, men vi ska inte korrumperas. Och skulle vi få makt är det väldigt viktigt att vi inte missbrukar den. Men när Jesus säger mitt rike är inte av den här världen, så skriver Paulus i Filipperbrevet kapitel 3: vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig. Med Jesus som kung och medborgare i Guds rike kan vi, du och jag, se fram emot ett nådens år. Som vår värld ser ut idag så finns det väldigt mycket som pekar på onåd. Men har du och jag Jesus som kung, om vi är medborgare i hans rike, så kan vi få leva ett nådens år. Vi kan i äldre text ibland läsa i nådens år 1850 eller i nådens år 1844 eller något sånt där, i nådens år. Och det har man då lånat från Bibeln som talar om ett nådens år. Men nådens år finns egentligen bara i Guds rike. Nåden sipprar ut. Paulus skriver att det är i honom vi lever, rör oss och är till. Och det gäller alla människor. Och så finns det nåd som sipprar ut. Men ska du och jag verkligen uppleva ett nådens år, så gör vi det som medborgare i Guds rike. Och så kan vi se fram emot med förvissning, med tacksamhet, med frimodighet på ännu ett nådens år. Jag har levt i 64 år. Det har varit 64 nådens år. Och hur länge till jag lever här på jorden, det vet jag inte. Vi är inte garanterade morgondagen någon av oss. Men jag vet att i gemenskap med Jesus Kristus så kan jag få uppleva att nådens år, oavsett hur många år till jag får här på jorden. Och sen kommer det att bli en fullständig förvandling. Då kommer nåden att bli väldigt tydlig på alla sätt. Den nåd vi tog emot redan här, den kommer vi få uppleva i ansikte mot ansikte med Jesus Kristus. Och därför kan jag frimodigt önska alla er som lyssnar nu ett nådens år. Ett gott, nytt nådens år från Gud. Tack Jesus Kristus för att du kom hit till jorden för att frälsa oss. Och tack för att ditt rike inte är av den här världen. Där så mycket är kaos, där så mycket är maktmissbruk, där så mycket är fel och trasigt. Herre, hjälp oss att vara ambassadörer för ditt rike den tid vi har här på jorden. Och tack för att vi frimodigt kan se fram mot ytterligare ett nådens år. Amen.